de största missuppfattningarna som jag tänker att folk har just nu kopplat till klimatkrisen, det är hur mycket tid vi faktiskt har på oss.
Ja, gud.
Alltså vi tänker att teknik och olika typer av innovationer och nya sätt att göra saker på som faktiskt i många fall tar decennier att utveckla ska hjälpa oss, medan krisen ju redan är här. Alltså i sommar har ju kommit så mycket märkliga nyheter ju, förutom bränder som vi har behövt liksom läsa om hela tiden, så är det ju andra...
Tak flyger från husen på västkusten i Sverige, och guiderna har slutat ta upp folk och vandra i Alperna, som egentligen deras största säsong är sommaren. Man tror ju att Alperna är skidor liksom, men de har fler besökare på sommaren, men de vågar inte, för det var ju också så här olyckor nu med glaciärer som har...
Och skördar är förstörda, så vi får ingen mat, samtidigt som det är kris i Ukraina som inte har kunnat exportera sin vete. Det är floder som torkar igen, som gör att transporter liksom, som är, vi anser vara nödvändiga för ruljansen i Europa, de har torkat igen så att man inte kan frakta saker. Och du vet, biologisk mångfald, och det är ju mängder av såna här saker som nyheterna bara kommer mer och mer, och vi börjar förstå liksom.
Surströmmingen är borta.
Ja, precis. Ja, men det får ju massor med konsekvenser, och man scrollar liksom igenom det här, och så försöker man liksom förstå hur det här kommer att påverka oss. Men då tänker jag i alla fall jättemycket på det här med tidshorisonter när jag läser om The Line, Saudiarabiens bidrag till visionen om det framtida boendet. Har du läst om den?
Ja, men verkligen. Jag blev helt liksom mindblown när jag började höra om det där. Vad är det som händer? Alltså, det är ju en stad på 200 meters bredd men 170 kilometer lång. Det är alltså som mellan Stockholm och Norrköping. Alltså så långt. Ja.
Som 9 miljoner människor ska bo i.
Ja. 1,5 miljoner till 2030. Ja, 500 meter över sea level fick jag det till. Men det vet inte om det kanske är samma sak.
Ja, men så är det nog. För det ser ut som att på de här renderingarna som är gjorda, så ser det ut som att det är byggt på någon sorts berg också. Så att det är ännu högre. Och man liksom...
Ja, men om det är 170 långt så lär det väl vara, alltså 170 kilometer. Det är ju väldigt, väldigt, alltså det är ju gigantiskt. Alltså så ska det vara spegelväggar typ. Alltså så det är som en lång ränna med speglar på båda hållet. Men jag fattar inte, de här speglarna, de måste ju liksom orsaka...
Men jag tänker att det har säkert något med förnybarhet att göra, att det alstrar värme, skulle jag gissa. Men det de gör, alltså när man kliver in i de här modellerna de har gjort över hur det ska se ut där inne, så man kan ju inte låta bli att tänka Blade Runner för det första. För att det är liksom...
Nej, verkligen. Det är så mycket Blade Runner.
Det byggs till olika nivåer.
En låg gata, och sen är det ganska mycket att det finns takterrasser och liksom saker som hänger längs med de här väggarna, eller man ska säga.
Precis.
Det är som ett dike som är fyllt.
Ja, men det finns inga vägar då och inga bilar, inga utsläpp liksom av den typen. Och så är det 100% förnybar energi, säger de. Men vad jag tycker är spännande då är ju då att de säger att det här då ska byggas runt människan och inte teknologi. Det är lite svårt att förstå när man ser hur techigt liksom allting ändå är. Hur man ska kunna transportera sig jättesnabbt och hur allt du behöver ska kunna finnas inom 5 minuters gångväg från där du bor. Men de säger att det är byggt runt människan och en stad som liksom är en reflektion av vad vi behöver verkligen. Så här. Så att de säger saker som känns väldigt moderna, där de ska prioritera hälsa och välmående och så vidare. Men då så fick jag plötsligt, eller så här, min första tanke när jag såg det var väldigt positiv, för att jag tänkte just utifrån tidsperspektivet, så tänkte jag, och så kopplade jag också till den här podden som vi bägge har lyssnat på, som heter 2072, som är liksom historier som utspelar sig 2072 då, och som också tittar tillbaka på hur det blev som det blev. Och då i första avsnittet där, då lever de liksom i städer då. Och det som är utanför städerna, det är det vilda som är liksom så här förbjudna zoner. Och där får inte människorna vara. Utan där håller naturen på att återhämta sig då.
Mm. Så att man stänger in liksom människan precis som vi stänger in djuren nu. Men exakt. För att spara det vilda.
Ha, precis, exakt. Och det var så jag först såg den här The Line-lösningen. Att nu har de hittat på ett sätt hur människans fotavtryck är så himla litet. Och så kan vi bo där och hålla på liksom med vårt. Samtidigt som naturen ju faktiskt får återhämta sig.
Mm.
Så det upplevde jag först som någonting positivt. Och sen är det ju häftigt liksom med någonting som faktiskt ser ut som att... Ja, men det här är...
Ser ut som Blade Runner.
Någonting som de... Ja, men de pratar om det som att de faktiskt ska göra det. Alltså det är ingen... Så
här, det har väl börjat byggas redan.
Tävling. Nej, men precis. De ska göra det. Men sen ju mer jag läser så börjar jag fundera också på hur Saudiarabien har tagit hand om sina människor hittills. Och hur de ser på mänskliga rättigheter. Så börjar jag fundera på hur ska människor liksom bo här. Och vilka är det som ska bo här? Alltså jag har väldigt svårt att se till exempel att här finns utrymme för alla pakistanier som idag håller på och bygger allting då. Som bor i getton och bussas in till byggarbetsplatser och så till exempel. Har de också en del i att bo här? Ja, men precis.
Förhållanden.
Bor de liksom under jord här? Eller liksom, och då kommer jag på att det här är ju förmodligen... De här 9 miljoner som ska bo här, jag tänker att de riktar sig till klimatflyktingar. Och det är därför som jag tänker att...
Rika klimatflyktingar då, eller?
Klimatflyktingar från hela världen.
Ja, men rika
därför
då?
Att här, för att alltså, om de börjar bygga nu, och det här är färdigt om 10 år, säg 15 år, så, och de utgår ifrån att världen är i kaos då, så kommer ju människor betala hur mycket som helst för att kunna åka till ett ställe som är liksom som fungerar och är fridfullt. Och då står de där och tar emot dem som de vill ta emot. Och så får man betala för att bo där.
Ja, det blir lite som ett skatteparadis, ja. Fast som ett klimatparadis istället.
Ja.
Istället det för att bygga dual nere mot Mexiko och USA liksom, för att hålla folk ute, så är det vi håller folk inne. Men på att
vi håller folk inne och ute, därför att de stänger sina gränser förmodligen för andra då.
Mm.
Så att jag tänker att de här 9 miljoner människorna som ska bo där, det är inte deras egen befolkning. Utan det är de som har råd att bo där. Som har liksom råd att prioritera sin hälsa och sitt välmående och så vidare. Men vad vet jag, jag gissar det. Men,
Preppers heaven.
Ja, så snart kommer man säkert kunna köpa sig som en condo där. Så att man vet att om 15 att år finns. Så är jag safe.
Just det.
Precis, för det kan inte brinna där heller, för det är bara öken. Så att, men det jag tänkte på också, det var ju det här kopplat till tid. Att det, för att på så sätt så är ju det här en ny take då på tid. För att är det så att de ska rikta sig till klimatflyktingar, då tänker jag att då har de ju faktiskt i deras vision och i deras tankar så är det en realitet att allting kommer gå åt helvete. Och att det behövs en radikal lösning. Och den radikala lösningen börjar de jobba med redan nu. Så på så sätt så tänker jag att det är ett offensivt, klimatintressant projekt.
Men det känns ju då lite som Bezos och herrarna som drar till liksom månen. Ja. Man överger sin grundbas för att liksom bygga. Vi kör slut på den, pumpar ut alla pengar för att sen så går vi in i någonting nytt liksom. Så då blickar vi liksom, det är ingen idé, för det är svårt att ändra ett rådande system. Det är mycket enklare att bara börja bygga nytt liksom. Alltså jag bara tänk på alla våra barn som är så här TikTok-slavar. Som bara vill ha nytt och nytt och nytt och nytt och nytt. Hur ska man få dem och oss? Alltså jag är ju en Instagram, jag är bara på ett gammal media liksom. Alltså om man jämför. Men hur ska vi få oss att inte få de där kick backarna, det tänkte jag jättemycket på med just med det här med resandet och så i sommar liksom. Alltså så här, vad är det här nya vi vill ha? Vad är den där effekten liksom, känslan av liksom det här nya plagget? Alltså eller liksom mm.
Men det kanske inte behöver då om vi har TikTok. För jag menar, TikTok håller ju på att göra oss till idioter eftersom vi klarar av att bara sitta och stirra in i en skärm i flera timmar och få liksom belöningar om och om igen som spelar med våra känslor och så vidare. Vi lurar ju oss allihopa och tänka att det här är liksom en bra väg framåt. Och så på ett sätt så kanske det är positivt med TikTok att vi behöver inte liksom köpa massa fysiska saker, utan det här tillfredsställer oss liksom i någon utsträckning kanske. Samtidigt som det ju såklart också är väldigt negativt, för att vi, ja, det finns en massa nackdelar med TikTok, men det är ett annat avsnitt.
Ja, det finns ju positivt, men då tänker jag, då är vi ju på Wall-E igen. Alltså jag tycker ju den, hur mer jag tänker på det, är den genialisk.
Mm, jag fortfarande alltså, inte sett
den. Nej. Jag menar så, planeten är död, alla bor på typ som en rymd, det handlar ju om en liten robot som är nere, tror att den är på jorden liksom, eller vad det nu är. Och alla människor åker bara runt som är, för ingen rör på sig längre, så alla är liksom lite småfeta buddor som ligger på typ som rullstolar med en skärm framför
exakt.
Oss.
Ja, men
och bara blir matade, liksom matrixmatade ur någon liksom sond och bara sitter och tittar på rörlig film liksom.
Precis.
Det är det mänskligheten har kommit till. Den känns som en sån där dystopisk framtid, men bara för att den är tecknad liksom, så ja, du vet, Disney typ, eller vad det nu är, Pixar, så är det liksom, så tänker man att det är för barn.
Ja, vi är tyvärr lite på väg åt det hållet.
Ja. Men det läste jag också faktiskt igår, tror jag. Jag tror att det var 30% nu med att det har blivit varmare på jorden gör att våra barn och den yngre generationen har mycket sämre hälsa, alltså det är fysiskt sämre, alltså för de rör på sig mycket mindre, för när det blir varmare så orkar man inte lika mycket. Så att det handlade inte bara om liksom att man sitter stilla med devices och sånt, utan det är också att det, klimatet gör att man får ett annat rörelsemönster.
Jag förstår.
Ja.
Men du, om vi får jag backa lite till, till staden igen som koncept. För jag vet ju det sedan tidigare, att tittar man historiskt på vilka städer som har varit längst och sen har varit mest välfungerande, så är det ju städer som liksom så här har uppstått lite av sig själva. Därför att människor slog sig ner där av någon anledning. Och sen har det byggts på och fått en historia och så vidare. Och områden där man bara bygger upp och placerar människor, det har ju sällan
Brasilia,
fungerat.
Brasilia till exempel. Alltså man har flyttat huvudstaden och byggt hela med jättebra arkitekt liksom i Brasilien.
Ja, precis. Och det finns ju fler sådana exempel. Jag menar, förorterna funkar inte heller så jättebra. För där är ju också människor placerade utan att det finns ett socialt sammanhang. Då tänker jag också på, det sägs att när man anlägger en park, jag vet inte om det är sant eller inte, men det är vackert tycker jag. Att man bestämmer att här ska parken vara. Och sen så ringer man in den och sen så väntar man. Och sen så ser man var stigarna har uppstått. Och där gör man vägar.
Just det. Det är fint.
Det är väldigt fint. Därför att,
har det gjorts någonstans på det sättet? Eller? Gjorde man så förr i tiden? Eller? Ja.
Har jag hört. Jag kan inte ge dig en referens tyvärr.
Men jag tycker det låter som en bra idé. För att det där vet man ju själv. Alltså så här, du vet, man försöker tvinga. Jag tycker det är lika kul varje gång när man ser att det har liksom gjorts jättefint överallt, så ser man ändå att folk liksom tar närmsta vägen, eller det blir liksom en annan stig bredvid stigen.
Nej, det kan ju vara hur det är inte logiskt. Alltså, och professionella människor kan ju ha, alltså arkitekter och stadsplanerare och så vidare kan ju ha excellerat i sin profession och tänkt liksom att så här borde det kunna vara. Mm. Och sen så är det ingen som vill använda den då. Och det är ju inte bra. Så att på så sätt så behöver man ju kanske tänka att man ska utgå från det som redan finns då, så att säga. Men städer behöver ju liksom innehålla också så här naturliga flöden av människor. Och anpassas efter hur människor rör sig. Och det här förändras över tid beroende på hur folk jobbar. Jag menar, titta på covid, så här, folk reser inte lika mycket och sådär då. Och då säger de som är kritiker till The Line Att vi behöver inte liksom bygga någon sån Blade Runner-grej, utan vi behöver förändra våra städer utifrån det som redan fungerar. Att vi bygger ovanpå liksom, vi bygger uppåt, vi förtätar, vi anlägger trädgårdar på tak och planterar massor av träd, tar bort bilar. Jag menar, i Stockholm är det ju jättemånga gator nu som ju faktiskt är avstängda, där man inte får köra, utan där man satsar på att människor ska få liksom promenera, och det är mycket uteserveringar och så vidare.
Ja, det gör man ju. Sommargator har de ju. Alltså,
ja, precis.
Vilket blir ganska stökigt, men det är ju också
för bilisterna,
mysigt liksom. Alltså, ja, men exakt. För bilisterna.
Så jobbar ju fler städer i Europa också. Paris och Barcelona har ju gjort jättemycket liksom, kring det här att människor ska trivas och vistas mer i sina kvarter. Paris har någonting som de kallar för 15 minute city, där du ska kunna nå liksom det du behöver med cykel på 15 minuter. Och Barcelona har utvecklat något de kallar för big blocks, som är samma princip, och det gjorde de för ganska länge sedan, och det har ju, där har man ju kunnat mäta liksom vad det har gjort med hälsan hos människor, därför att det är mindre luftföroreningar, folk rör sig mer fysiskt. Socialt så umgås människor på ett annat sätt än de hade gjort annars, äldre med yngre, och ja, det finns en massa positiva effekter av att göra så. Så att nu håller ju städer överallt på att fundera på hur man då ska kunna ta hand om städer på ett annat sätt. Hur vi transporterar oss när vi ska försöka minska bilismen, hur vi gör av med oss vårt skräp, hur vi beter oss och ja, men, använder våra utrymmen liksom. Och ja, varsågod då. Reagera.
Nej men jag var ju i Paris i somras. Då var det ju miljözoner som man var tvungen att liksom ha dekaler och sånt. Sen syntes det kanske inte jättemycket av det precis inne i stan ändå, men det gör väl lite att det blir krångligare för folk, att man börjar tänka till och så vidare. Jag tyckte att det var extremt påtagligt i Köpenhamn när jag var där, att de har förvildat hela stan. Alltså det var så här, mellan fina bostadshus liksom i det finare området, så var det så här helvilda, övervuxna trädgårdar, och vissa parker så hade de så här halvmeter gräs och ängar och sånt, som också var så här, det såg nästan lite ovårdat ut, men det var snarare tvärtom, liksom tuktat men ändå liksom vilt på något sätt. Och då fick jag tips, för att jag gick ju igång lite på det här på Instagram häromdagen, och jag har sparat det som highlights i mina story om man är intresserad. För då var det just det där att det var en artikel om att om man klipper gräsmattan så är det som att kolonialisera. Alltså du förtrycker de boende på, alltså i gräsmattan, alltså så här, och djuren, och tar bort och håller dem och så här. Och först var jag så här, nej men åh, inte en grej till. Alltså jag vet att om det här med att man ska inte klippa gräset, och man ska vänta och man ska låta det blomma, och liksom vi behöver våra pollinatörer. Men det var igen så här, och ibland kan jag bli så här, vad PK och jobbigt, och vi liksom, för allt man tittar på är det ju fel med, liksom allt vi gör gör vi ju för mycket av typ. Men sen gick jag igång på det där, och sen så precis efteråt så gick jag är i Leksand vid vårt hus nu, och då gick jag in till stan här i Leksand, och så såg jag liksom alla de här snaggade gräsklippta ytorna överallt inne i stan, och kände så här att de är ganska bra här på att göra fina planteringar och några rabatter, men då är det i krukor och allting är, igen som du sa, ganska så man-made, fyrkantigt. Man har liksom inga organiska former på rabatterna, man har, alltså allting är fyrkantigt. Alla planteringslådor är fyrkantiga, alla det är liksom inte...
Det som det är planterat i dem är också oftast väldigt fyrkantigt. Alltså, ja, de jobbar väldigt hårt med att ansa ogräs och liksom... Det är ofta ja, ganska tråkigt, det blir samma typ av växter överallt.
Ja, det blir precis, om man sätter efter samma form i lådorna, så även om de är jätteduktiga, vi verkligen inte liksom, jag tycker verkligen att de jobbar hårt med det här, men just de här snagga ytorna och liksom ha lite vilda, och även liksom i byarna runt här som är jättefina, så vill man gärna liksom snagga allt gräs istället för att ha liksom lite ängsblommor och sånt. Men det som var intressant då med i Köpenhamn var att där har de verkligen jobbat mer hårt, för att det var så att det var en översvämning för 2017 eller någonting, och då hade liksom vattnet ingenstans att ta vägen, så de var tvungna att börja tänka annorlunda. Så det var dels för invånarna, och också roligt, för det var någon sån här, någon kommentar som var tramset med vissa har velat avfärda det rufsigt gröna som en tramsig trend, men efter översvämningen 2011 var det, verkar också finnas en stor förståelse för att staden måste förändras för att klimatanpassas. Och då fick jag på Instagram en massa så här tips och grejer, så det finns jättemycket bra länkar sparade där om man är sugna. Men då var det också en man som har studerat hur man har tagit bort typ betongdelar mellan höghus i Berlin och börjat ställa fram odlings, liksom pallkragar och odling och sånt. Och det har blivit mycket mer community, och folk har liksom blivit trevligare och snällare och mått bättre, för att det också finns utrymmen att liksom träffas på någonstans. Det tyckte jag var väldigt spännande. Också.
Ja, och jag menar, det finns ju bara positiva grejer med att plantera i städer. Jag tänker också på, man ser såna här, eller jag har sett flera såna här exempel på bilder över hur du sänker värmen när du skapar skugga. Ja, för att idag är asfalt svart och det genererar en massa värme såklart, och det blir stekhett på gatan. Så om du jämför då med en gata där du har på sommaren, där du istället har planterat träd, så sänker du ju temperaturerna med 10 grader liksom.
Ja, minst.
Och, ja, 10 grader i luften, alltså där uppe. Och sen ner i marknivå så kan du ju sänka dem 20 grader. Så att det här med att plantera träd och annat, det ser väl ut som att det är en väg som många städer kommer att gå.
Och jag fick också tips från kommunala tjänstemän som skrev in till mig, som följer mig, som var så att mejla er kommun, mejla er stad, mejla dem som är parkförvaltningen, be om ängar, fråga vad de har för plan, och sen så CCR kopierar man in politiker, för att det är så vi får till förändring, att liksom börja lobba för mer såna här, för att det finns massa olika kommuner. Jag tror både Umeå och Simrishamn och Malmö har börjat, Stockholm har börjat på vissa platser. Och de har hämtat inspiration från olika delar av världen. Så att det finns ju kommuner som redan är påt, liksom. Men det behövs mer. Och att även i våra egna trädgårdar så är det så här, man gör större altaner, man lägger mer grus. Det blir mer hårda ytor än vad det var förut. Vilket då också tar bort mångfalden i trädgården och i vår natur.
Just det. Så tycker jag det är intressant också det här. Alltså, för vi måste ju ändå tänka att staden är ju det som kommer att fortsätta vara vår. Liksom. Det är där de allra flesta kommer att befinna sig.
Ja, det
är
på det.
Precis, och men jag har ju tänkt i min okunskap tidigare att det är både naturligt och kanske bra att det också finns en rörelse att människor flyttar ut på landet. För det är ju många som gör det nu. Men då har jag förstått att utifrån så här resurseffektivitet så är den här liksom tanken om att jag ska köpa en liten gård och så ska jag själv hushålla och så ska jag liksom göra mitt för klimatet på det sättet. Det är inte alls särskilt resurssnålt. Så att det allra bästa vi kan göra är ju att faktiskt då effektivisera liksom hur vi tar hand om vårt skräp, hur vi lever, hur vi transporterar oss, hur vi lever och så vidare.
Men jag tror att det finns någon sån här gräns, jag har inte det i huvudet nu, men det finns så här, det är jättebra om du själv hushåller en fjärdedel, eller du vet så här, du vet, du odlar lite grann är bra för allt möjligt liksom. Men om alla skulle självhushålla så är det inte något smart. Alltså så här.
Nej, men då är det igen så här, mängder med vatten,
ja, och
det är precis
och tid och jobb och så vidare. Men det är väl så med allt. Det är väl till exempel som nu när vi ska börja ha elladdstopp liksom, kan man gå ihop och göra en sån liten parkering i en by liksom. Alltså så här, att inte alla ska ha enskilda sådana, alltså så här, så handlar det väl om mångfald också, att så här, att när man bestämmer något, att nu ska vi göra det här och tvingar folk in till saker, så funkar det sällan, som du var inne med, organiska vägar och annat liksom. Och det är väl samma sak med den här design-grejen, att man vill liksom ha lite självbestämmande, man vill liksom, man behöver bygga upp det, och det är väl det. Alltså det är väl därför jag liksom skrev hela min den här skavankboken också. Så att man, alltså det finns någonting, att det inte blir helt perfekt.
Ja, men sen är det här med tid igen. Alltså jag tänker att vissa städer kommer ju få svårare att överleva. Jag funderade också på det. Amsterdam är ju så progressiva när det gäller liksom utveckling till nya typer av ekonomier, och de har omfamnat liksom helt nya sätt att jobba på och tänka klimatsmart och sådär. Och då bara slog de mig plötsligt att undrar om det handlar om att de faktiskt lever under vattennivå. De lever under, eller hur? De lever inte ens liksom en meter
över.
Nej,
de lever under. Jag tror att det är 3 meter under. Vi kollade det precis när vi var där.
Och då, precis, 3 meter under. Och då tänker man ju någonstans att det måste ju vara extremt stressande när man vet att havsnivåerna kommer att öka. Om man ligger under havsnivå och redan har vallar liksom. Att då måste man ju, det är ju en anledning till att man måste verkligen ta tag i hur man lever i en stad. Så att jag tänker att vissa städer som ligger så pass illa, de kommer ju ha svårare att klara sig här framöver. Medan andra städer kanske människor dras mer naturligt till. Jag menar, ute på Näset i Falsterbo, här nere i Skåne, har det ju varit massa diskussioner här då för att de vill bygga en mur liksom mot vattnet. Och då har du alla de här människorna som då har köpt dyra hus längst ner i vattnet som inte vill bo vid en mur, vilket man ju kan förstå, men samtidigt så ja, det kanske man måste ha.
Ja.
Så jag tänker att det kommer säkert, alltså eftersom faktorn tid är någonting som vi dels inte är särskilt medvetna om, men ändå i olika grad förhåller oss till, så kommer väl liksom hur vi bor i städer och exakt var på planeten vi bor. För jag menar, du har ju också det här med att Kalifornien eldhärjas så mycket som det gör, så andra länder i Europa. Det finns vissa områden som man, alltså bygger man ens upp en ny stad där det har brunnit jättemycket idag? Eller gör man inte det? Jag har ingen aning. Men om vi tänker oss att det här kommer att öka ännu mer. Alltså vi kommer att se ännu fler bränder i vissa områden och så, då kommer det ju bli folkrörelser till andra typer av städer. Då kan man ju tänka sig att det kanske kommer människor till de städer som ligger ganska mycket högre över vattenytan och så vidare.
Nej, men det har jag hört nu. Alltså mina vänner som bor i Amsterdam, det är ju många av dem som har råd som börjar köpa hus och säger så här, ja, men vi har köpt mot belgiska, tyska gränsen typ. Alltså så här, det som är högt över havsnivå. Det har de, och så kallar de det sommarstuga, men det är så här, vi har det som en extra grej, liksom en extra försäkring typ. Och jag har hört många som bor nere typ i södra Frankrike, alltså som nu har börjat köpa hus och dra sig upp mot, alltså bort ifrån Rivieran, för att det kommer också bli för varmt, alltså för de delarna liksom, på det sättet.
Just det. Så att,
det finns ju en massa. Sen har jag också hört, jag lyssnade på någon podd för länge sedan som pratade om också, eftersom vi inte vet, alltså vi har ju den här tidsaspekten som vi började med, och då är det ju så här att när vi går över de här tipping pointsen som vi börjar se med Golfströmmen och sånt, så kommer vi, det som alla är oroliga för är ju att vi inte, alltså ingenting kommer bli som vi trodde att det var förut. Alltså så här, så att jag tror också att det där vi tror kommer vara säkert kommer kanske inte vara säkert. Så att så nu, de bygger den här jättestaden där. Men vi har ingen aning om hur det kommer bli där då. Alltså så här, för att vi kommer inte kunna beräkna det. För att vi har kunnat beräkna saker för att det varit inom gränser som vi har kunnat tyda innan. Men det är väl det som är problemet, att sen kommer vi inte kunna göra det.
Nej. Och det är ju också lite det här med att jag tror fortfarande många i Sverige som tänker att det är bra att bo här därför att det är svalare och det kommer inte bli varmt lika fort. Men problemet här är ju att vi har så mycket fukt. Så att vi klarar ju inte värme lika bra här som man gör nere i öknen till exempel. Därför att det är en helt annan typ av värme. Så att vi kommer att ha ännu svårare här att klara hög värme än vad man har på andra ställen. Så att det kanske blir obeboeligt här också.
Ja, eller så blir det att vi kommer få så mycket fästingar. Så det är det vi kommer dö av istället. För att de precis, flyttar. Alltså så här, det finns ju en massa sådana där scenarion som man inte tänker på. Som oftast
exakt. Och det går ju inte att tänka på alla scenarion heller.
Nej, men jag tänker, jag skulle väl lyfta den nya konsthallen på Liljevalchs som en, så här, en liknelse till The Line. Och den var ju Gert Wingårdh som byggde och den är ju helt i betong och är en fenomenal, jättefin byggnad tycker jag. Om jag tittar på den bara ur så här, arkitektur, med mina arkitekturögon eller estetiska ögon om man ska säga. Supercool, häftig, jättefin på alla sätt. Men att 2022 ha en stor betongklump mitt inne i stan som liksom en sån guldbyggnad, alltså så här prakt, alltså som en symbol, kan jag också tycka är så här, men vad skjutsingen, kunde de inte bara liksom tagit en gammal lada och byggt den med återbrukade grejer för att visa att det också går. Och så kan jag känna lite med The Line också. Man överger liksom det som redan finns för någon slags högmod att bygga nytt. Och samtidigt så behöver vi ju bygga nytt. Men det är ju liksom alla svårigheter i att bara bygga en enda byggnad på ett bra sätt 2022. Och då ska de bygga 170 kilometer. Alltså så här, hur, vad kommer inte det kosta planeten att bara bygga den här
absolut
stan?
Alltså, det är så här, jätterelevant poäng.
Inte bara i liksom människokraft, slavar och så vidare. Alltså så här, utan också bara producera allt det där som skulle behöva läggas på städer som redan blöder, eller vad man ska kalla det för. Och symbolvärdet i lite så här, vi har en massa pengar och vi skiter i allt annat och bara bygger någon jävla lyxgrej. Jag vet inte, jag bara liksom, ta en,
varför gjorde de inte råd?
Ja, skulle man liksom hacka ner hela The Line och lägga en bit av The Line i all, i säg 17 städer liksom. Vi gör en, ett kvarter på det sättet. Alltså det hade varit coolt att se i olika världsdelar för att liksom så här. Jag vill inte vara pessimisten hela tiden heller. Det tycker jag är så jobbigt. Att jag är så här, fan vad kul med något nytt och folk som tänker och vågar, och samtidigt så bara, men ja, vi liksom, det är väl, det är väl det som har satt oss i skiten från första början, att vi bara vill vidare hela tiden på något sätt.
Ja, men jag måste säga att det var nog min allra första tanke med The Line. Att jag blev så glad för att det var någon som äntligen gjorde någonting och visade någonting praktiskt. För jag saknar de här visionerna. Alltså jag vill liksom se, jag vill försöka förstå så här, hur det kommer att se ut. Och det var därför jag gillar den här podden så mycket också, som vi pratade om innan. Att det är faktiskt första gången på riktigt, alltså förutom science fiction, men det har jag aldrig läst. Men första gången på riktigt som någon har försökt, och det är baserat på forskning också. Så här, någon har försökt beskriva hur verkligheten kommer att se ut då, 2072. Så, och det, ja, jag saknar det. Och det var det lite grann jag gick igång på också med The Line från allra första början. Att det är ju ändå väldigt spännande att någon har visionen nog att liksom göra en sån här grej och tänka en sån här grej. Men sen är det självklart att det finns en massa baksidor. Det finns baksidor med alla innovationer. Alltså det finns inte, du kan inte ta en enda innovation som inte har en baksida, eller som samtidigt som den genererar någonting positivt också genererar olika negativa processer. Nej, så att det gäller bara att se till att det är fler positiva än negativa då. Men ja, det här var ju, det här hade kunnat fortsätta prata om hur länge som helst.
Ja, det är spännande. Men vi
kan
få
återkomma till staden här framöver.
Vi får göra det. Det kommer ju bli ett återkommande tema.
Jag tror också det.
Toppen, Anna. Tack för idag.
Tack för idag då.
Ska ut och grilla så lite i min stad.
Ja, lycka till.
Hej.
Hej. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line.